Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och välkommen till Mord i mina tankar. En true crime podcast som görs av Amanda Nilsson och
Jessica Tselius.
Hej på det.
Hej på det.
Hur mår du?
Bra, tack. Själv?
Ja, det är bra.
Vi äter jättemycket sallad.
Ja, vi skulle ta en liten nätt måltid för att vi skulle hinna bli hungriga igen. Men vi missförstod lite.
Vi missförstod konceptet lätt sallad med att trycka ner allt som fanns och välja i salladen så den blev stor och mastig.
Ja.
Och nu äter vi pepparkakor och dricker kaffe och ska äta snart igen.
Ja. För sen ska vi på konsert.
Vi ska på Winnerbäck ikväll och det ska bli jätteroligt.
Ingen av oss har typ lyssnat på nya skivan, men det...
Ja, men lite. Nej, men ja, lite.
Jag har lyssnat.
Men jag älskar Lars Winnerbäck.
Ja, jag gillar honom skarpt.
Jag var ju på show igår i Linköping. Jag är ju out and about.
Ja, du är ju värre än vad jag är på
sig. Jag vet. Jag har ju...
underhåller dig. Nej.
Jag underkastar mig
andras vilja.
Ja. Nej. Men jag vet. Men imorgon ska jag faktiskt vara hemma och chilla.
Men det är också söndag imorgon.
Jag vet. Jag ska bara spela Baldur's Gate hela dagen. Det finns ingenting som kan stoppa mig.
Förutom möjligen att du inte kan sitta kvar på stolen.
Ja. Jo, men den risken finns.
Ja.
Jag är väldigt kär i min karaktär.
Ja.
Hilda.
Ja.
Jag älskar den.
Ja, jo, men den är sensuell.
Ja. Nej, men annars då?
Nej, men det här, den veckan som har varit är nog första veckan på väldigt länge som jag har haft normal mycket att göra på jobbet.
Skönt.
Ja, det är faktiskt otroligt. Det är ju så att jag inte vet vad jag heter nästan.
Mm.
Men jag är fortfarande lika trött.
Ja, men alltså du sover ju... Jag fick ju ringa och väcka dig för jag var rädd att jag inte skulle bli insläppt här.
Ja.
Men du svarar ju alltid, du har ju alltid ljud på och sånt.
Ja.
Så det kan man inte beskylla för. Men... ja, nej.
Nej, men jag har ju min helgrutin.
Det är ju att sova.
Jag går upp vid typ så här 8, så jag går inte upp så sent egentligen. Ur sängen.
Nej.
Och sen så går jag och lägger mig i soffan... Hör du lite för tydligt?
Ja,
ja.
Precis. Så där, ja.
Det var förut när jag försökte få kontakt med dig.
Ja, då höjde du mina lurar. Ja, nej, men jag är idel.
Ja. Ja, och så går jag upp och lägger mig i soffan och somnar till typ 12:01.
Men alltså, det är mardrömslikt. Alltså, vet du vad? Det bästa på hela dagen för mig, det är ju tiden mellan 8 och 12:01.
Men jag tänker ju att eftersom jag har gått upp i sängen, då är det inte så farligt, för då blir det som en aktivitet.
Jag fattar ju vad du menar. Det är bara det sjukaste jag har i mitt liv.
Då har jag liksom valt att sova på ett annat sätt.
Du har ju en otroligt aktiv livsstil.
Ja, det är inte konstigt. Man har lagt på sådana tjejer.
Ja, nej. Nej, roll heads up.
No.
Men ja, nej, men det är inget fel.
Nej.
Jag kom ju hem rätt sent igår. Alltså jag hade en fruktansvärd natt.
Ja, det pratar du lite lätt
jag
om.
Drömmer, mardrömmar. Alltså jag drömmer, det var så vidrigt den här gången så att jag kan inte ens säga det. Så, ja. Så jag vaknade och badade i min egen svett. Och huttrades frös. För man vaknar inte, eller jag i alla fall, vaknar inte av att jag svettas så att jag dör.
Nej.
Jag vaknar när svetten har kallnat och jag skakar av köld.
Och då har man typ kastat av sig täcket också för nej, det har alltså, varit varmt.
Alltså,
och,
nej men alltså åh, det är mardrömslikt.
Och så är det blött i sängen.
Nej alltså det är säkert. Total mardröm.
Då får ju bara Kalle hoppa och byta sida med dig. Så får han sova
i din. Typ. Nej men alltså det är så mardrömslikt. Så i morse han bara... Jag märkte ju att han var på väg att komma. Jag rör mig inte så här bara. Alltså, nej men, så du vet,
nej, men
så här...
nu får du faktiskt omformulera din mening. Ja men alltså,
han ville krama mig lite. Och jag kände, rör mig inte för det är så äckligt här nu. Jag är alltid blött och jag har panik.
Ja. Nej då vill man ju inte nudda någon.
Nej, så jag fick ju duscha. Så nu är det bra. Men jag har ju också typ så vätskebrist.
Ja, men det har jag med. Men det är för att jag inte intar något.
Ja, men vi dricker ju bara kaffe och vin nu här. Vi ska ju vin med sen. Det blir bra. Jävlar. Men jag måste nog ta lite glas vatten med sen. För jag
tänker tvinga i dig en gin och julmust.
Men alltså, jag har ingenting mot det, vet du vad? Du skrattar ju och trodde, vi kan inte dricka gin, sa du. Klart som fan vi kan. Och du bara, men jag har inget och jag har ingen tonic hemma. Du, och så skojar du om gin och julmust. Jag bara, du, där har jag varit. Och jag kan säga att det är inte så jävla farligt. Jag har varit med om det. Så kan jag säga.
Det kommer att bli gin och julmust.
Mm.
Fan vad season.
Är så jävla gött.
Ja,
nej men.
Så ligger det till.
Nog om mig.
Ja, nog om dig. Jag har ju, ska vi dra igång tycker du?
Det tycker jag.
Jag har ju hintat lite om att det blir långt. Det blir i alla fall två delar.
Ja.
Och jag har gjort så här, jag har lagt upp det så som jag brukar göra. Så att du kommer kanske inte förstå.
Någonting.
Först.
Vad är det du pratar om?
Ja.
Men jag uppskattar det. Och sen kommer biljetten till dig.
Ja. Eller så kommer du att fatta direkt, men då får du vänta tills...
Bättre tider.
Kommer.
Jag blev speedad här nu med, kände jag.
Ja, jag känner också ett visst knip i nedre regionerna. Men jag kan hålla med. Som jag brukar. Jag är skitnödig.
Jag är chockad.
Ja, men det kanske...
Prepara eller skete. Alltså, och skete på spanska är rövhål. När man översätter det så blir det snörhål. Och där har jag skrattat så mycket till... Det är det dumma, det finns inget sånt ord.
Snörhål.
Ja, så nu säger min spanska kollega till. Hon sa en gång att hon hade... Hon bara, I did a bad poop. The one that hurts my snörhål. Jag älskar henne, jag kommer sakna henne i veckan nu.
Jag just det, hon var på...
Hon har åkt hem till Spanien. Hon sitter på planet nu!
Oh.
Jag skämtade också om att vi måste säga ja nu för att hon kanske dör på flygplanet.
Det var inte troligt.
Nej, jag vet, hon skrattade dock. Men hon sa, don't say that to den andra tjejen. För hon är på riktigt rädd. Då sa jag, okej, okay. Thanks for the heads up, jag ska inte.
Det är ganska typiskt oss.
Nej, ja.
Och bara så, allting går att skämta om. Sen bara, ja, fast den här personen har verkligen jättefobi.
Ja.
Och bara,
nej, det,
nej, det var
inte så tråkigt. Det var ju trist.
Ja, men det får stå för henne.
Ja. Vidrigt. Jag har ju ingen aning om det här, överhuvudtaget.
Vi att är folk ju... är rädda för flyg.
Nej, jo, men vi har ju ingen finkänslighet.
Nej. Filterlös.
Ja.
På ett härligt sätt.
Nu kör vi.
Nu kör vi. Anne-Marie.
Mm.
Hon föds i juli 1964 i Glasgow.
Mm.
Säger du igen. Hon är näst äldst i en syskonskara om 5. Hennes uppväxt har varit för jämn.
Nej.
Både hennes mamma och pappa har förgripit sig på henne och hennes syskon sen de var omkring 8 år.
Det blev mörkt snabbt här nu.
Ja, det gick fort ner i fördärvet. Och det är den här tonen det kommer att vara, ska jag säga. Det kommer inte att vara mysigt någonstans här. Ibland kan det ju vara så att avsnitten börjar lite fint, men vi ska kasta oss rätt ner i skiten.
Mardröm. Mm.
Hej och välkomna. 1992 är ju några år efter att hon föds.
Var jag på Manhattan i New York?
Jag har aldrig varit där. Du får ta med mig dit någon gång. Som om du är så otroligt down with Manhattan i New York. Ja, lite berest är du.
Ja.
1992 i alla fall är Anne-Marie 28. Och hon bor fortfarande med sina föräldrar och resten av familjen. För att den här familjen kommer man inte ifrån hur som helst.
Nej.
De bor i en trevåningsvilla på 25 Cromwell Street i Gloucester. En morgon i augusti då, 92, så lämnar Ann-Marie huset för att gå till en kompis. Och hon bara så känner att nej, alltså jag har fått nog nu. Jag pallar inte mer.
Mm.
Hon berättar för den här kompisen om övergreppen som hon har utsatts för av sina föräldrar. Hennes kompis blir såklart alltså förskräckt.
Mm.
Hur ska man kunna hantera och höra något sånt?
Mm.
Fruktansvärt. Och efter att Ann-Marie har gått hem så ringer hon polisen.
Bra.
Ja. Polisen tar de här anklagelserna på allvar. Speciellt eftersom det fortfarande bor flera små barn kvar med de här föräldrarna.
Mm.
Ann-Marie är ju
näst
äldst. Ja, ja. Snyggt. Du har ju verkligen lyssnat.
Jag vet. Jag är nästan chockad själv.
Ja. Det här fallet tilldelas Detective Constable Hazel Savage.
Nej!
Jo.
Hazel Savage.
S-A Vage. Det måste ju bli
ja.
Det. Hazel Savage.
Alltså, ingen får någonsin prata med mig om den inte heter Hazel Savage. Men gärna fortsätt.
Jag har varit väldigt
cool. Please.
Föräldrarna och syskonen förhörs.
Det är väldigt snabbt span. Jag tar tillbaka det.
Ja, det där får du nog. Du får släppa lite på den.
Mm.
På den principen. De här, ja, precis. Föräldrarna och syskonen förhörs. Föräldrarna nekar och barnen är uppenbart uppskrämda och vågar inte säga så mycket. Mm. Detective Constable Hazel Savage känner... Ja.
Jag känner.
Hon känner Hazel. Nej, hon.
Ja, hon.
Mm.
Hazel.
Hazel. Hon känner till Ann-Maries föräldrar tidigare då socialtjänsten har slagit larm om att en av deras 16-åriga döttrar, som heter Heather Ann, de är med dubbelnamn, har försvunnit. Hon hade flyttat.
Ja.
Målet med våldtäkterna mot Ann-Marie här då, de läggs ner då två vittnen backar ur och inte längre vill vittna. Jag vet inte riktigt vilka vittnen det var, men det var väl några som skulle kunna berätta om förhållandena i familjen. Men Detective Constable Hazel Savage kan inte släppa det här försvinnandet med Heather Ann, den andra systern. Så när hon gör lite efterforskningar så ser hon att Heathers personnummer har inte använts i några nationella register på 4 år. Och hon har alltså varken haft arbete eller sökt av bidrag eller alltså sånt. Hon
är bara borta.
Ja. Och det kan bara betyda 2 saker. Antingen finns hon inte i landet.
Eller så har hon, quote, gått under jord.
Ja, bokstavligt talat.
Ja.
Six Nej. Feet under.
Ja. Fy vad hemskt.
Ja. Under förhören med barnen så har flera av dem sagt ett stående skämt hemma. Som är att de måste uppföra sig. För annars kommer de end under the patio like Heather.
Åh nej.
Ja, det ringer inga klockor.
Vänta här nu. Vad betyder ens patio?
Det är ju typ...
Det är ju ner...
Soldäcket. Eller alltså ja. Så. Mm. Detective Constable Hazel Savage. Just... Ja, det är otroligt.
Ja.
Man måste säga hela titeln. Ja, ja, ja. Jag älskar.
Ja.
Hon bestämmer sig för att ansöka om husrannsakan under the patio. Hon tycker det låter lite väl jävla märkligt.
Mm. Vilket land var vi i nu igen?
England.
England, ja. Mm. Hennes... Vi har varit det 3 gånger i rad nu.
Ja, vi jobbar på England nu.
Ja, nej men... Ja.
England.
Jo. Mm-hmm.
Hennes chefer är till en början lite tveksamma. Att gräva upp en hel jävla tomt är dyrt och det tar sig väldigt mycket uppmärksamhet ifrån media. Liksom.
Mm.
Man kan inte bara gå och göra det hos privatpersoner.
Det är diskret.
Ja. Men sagt och gjort. I februari 1994 knackar polisen på 25 Cromwell Street med spadar och hackor i högsta hugg. Efter en tid sökande så hittar man mänskliga benrester.
Mm.
Men de var inte Heather Ann's.
Mm.
Det innebär alltså att det är någon annan som har blivit begravd här. Och då blir det ju ett jävla liv.
Ja.
Och Det kommer att sluta med att polisen hittar kvarlevor efter 9 kroppar här. Mm. Har du en aning om vem som bor på 25 Cromwell Street, Gloucester, England?
Mm. Kärringfan.
Kärringfan. Du får vara lite
mer specifik. Nej, jag vet inte då.
Ja, det är ju Fred och Rosemary West.
Ja, Rosemary.
Ja.
Ja. Det här är ett riktigt röda par.
Ja, kan man kalla dem.
Mm.
Fred Rosemary West, mord i mina tankar gör The House of Horrors.
Ja.
Ja, det här är magstarkt.
Håller i
hattarna.
Mm.
Och pattarna. Nu kommer vi, i det här avsnittet kommer vi bara hinna gå igenom deras bakgrunder.
Det räcker.
Det räcker gott och väl. Man kommer inte att se ljus på livet efter det.
Nej.
Eller inte mänskligheten i alla fall.
Nej, jag vet. Alltså, uff. Ja, jag kände när det var alla de här dubbelnamnen och där kände jag, massa barn. Mm.
Mm.
Rosemary.
Ja, Fred, det är inte härlig heller, nej, ska jag säga det.
Men, nej.
Mm.
Jag kommer inte ihåg allt ska jag säga, men jag kommer bli varse.
Ja, ja, det kommer det. Vi kommer att komma eller köra nu en del som man skulle kunna kalla för bakgrund. Men jag har valt att kalla den, vad i helvete hade de för mamma?
Ja, bra.
För det är så källorna har pratat om det, så att säga.
Mm.
Ja, det finns utrymme för åsikter om vi säger så.
Mm.
Vi börjar med Rosemary.
Mm.
Rosemary Pauline Letts.
Pauline Letts.
Rosemary Pauline Letts.
Mm.
Pauline är ett mellannamn.
Jag förstår.
Hon föds den 29 november 1953 i Devon, England. Hon var nummer 5 av totalt 7 barn till William Bill Letts och Daisy Fuller.
Fuller?
Fuller. Bill Letts är typ den värsta maken pappan du kan tänka dig. Han misshandlar och slår sin fru och sina barn med både tillhyggen och utan. Han kör den här klassiska psykopatgrejen att det finns tusentals regler hemma men ingen vet.
Gäller honom. Eller jaha, ja, det bara smäller till, ja.
Ja, ja, ingen gäller honom. Dels nej, och absolut, att ingen vet vilka det är också. Så man, de är uppbyggda för att man ska bryta dem så att han får en liten anledning att slå dem. Jag tar dem. Ja. Bla 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 bla.
Mm.
Jag säger ju exakt det jag har skrivit i manus fast jag freebasar och sen ska jag hitta tillbaka till manus, då hittar jag ju inte vart jag tappar jag orden. Ja. Mm. Bill kunde inte hantera att barn lät eller förde oväsen på något sätt.
Det gör ju barn.
Det gör ju barn, oavsett vad de vill eller inte. Typ.
Mm.
Då blev det bältet, va? Svångremmen.
Svångremmen.
Han slog barnen tills de fick både blå och svarta blåmärken. Barnen fick inte heller leka ute, för då kunde det bli skitigt inne. Och var det skitigt inne så fick Daisy stryk.
Det är frun.
Ja. Så hon var ju liksom helt så manisk. Bara, nej, nej, nej. Nej, det måste vara rent här. Det måste vara rent. Det är en underbar familj.
Vilken jävla panik hela tiden. Och rädda barn. Alltså rädda barn. Är det ondaste i hjärtat?
Ja.
Fy fan.
Ja, det är vidrigt faktiskt. Daisy blir som sagt en manisk städare. Och liksom sliter sig fullständigt.
Aj! Nej men gud.
Oj, nu fick du kramp i bröstet. Hjärtsnörp.
Ja, visst.
Så synd är det inte om barn. Jo, där.
Nej, det här var något fysiskt.
Mm. Det... Är det bra?
Ja, ja.
Ska jag ringa SOS?
Nej.
Det går fortare att gå över gatan till regn.
Men det är lugnt.
Sjukhuset. Nej, okej. Skitigt då.
Ja.
Jag var tjurig, jag vägrar ta
det
mot
dig. Ja, men det var, jag kände bara, nu måste det handla om mig här en stund.
Ja, exakt. Nu har du pratat så länge.
Ja, nej, men nu, jag har tagit ett djupt andetag nu, så nu är det bra.
Mm, tack. Ja, Daisy sliter ut sig fullständigt. Sliter ut sig fullständigt, ska det stå.
Mm.
Daisy sliter sig fullständigt. Innan Rhodes...
Du har ju också inte ens kunnat prata sen jag kom hit.
Nej.
Så det här kommer ju bli jättebra.
Ja. Hon sliter ut sig fullständigt innan Rose föds. Jo, men det vart ju helt rätt. Och hon hamnar i en djup depression, stackaren.
Ja.
Hon lever ju ett helvete.
Ja.
Depressionen blir så djup att hon börjar få sån ECT-behandling.
Och det är electric shocks.
Electric shock therapy.
Mm.
Daisy får den här ECT-behandlingen kontinuerligt när hon är gravid med Rose. Och den senaste så sent som dagen innan Rose föds.
Mm.
Och på den här tiden så ska man ha använt ganska höga...
halter.
Ja, vad säger man? Spänning? Volt?
Ja.
Ampere?
Ja.
Ja, volym. Det var kraftigare än vad man använder nu.
Ja.
Av el. Kraft av
det var
el.
Så höga krafter av el.
Det är bara fräste i kärringar.
Ja.
Mm. Som liksom skickas genom hjärnan. Alltså, vem kom på det här också? Det här ska vi testa. Mm. Det funkar ju, men...
Ja.
Ja. Om man inte tar för mycket då, för det dör man. Mm. Ja, man vet inte hur...
Bättre.
Nej, det gjorde man nog inte. Man vet inte hur stor, men... Det kan absolut inte uteslutas att den här elen har haft en inverkan på Rose liksom, hjärnas utveckling innan hon ens föddes.
Barnet, ja.
Ja. Elen går ju inte bara genom hjärnan. Liksom. Det blir ju...
Alltså, det känns som att det är en märklig grej att ägna sig åt. Rent medicinskt.
Ja. Tack, professor. PhD to say yes.
Ja, det är jag. Jag har ju inget mer att säga.
Tack för det utlåten.
Mic drop.
Ja. Ja, verkligen. Thank you, Sherlock.
Ja.
Rose har redan fått från... Nej, men ni får ursäkta.
Ja.
Rose har redan fått från födseln ett beteende som kan tyda på neurologiska skador i hjärnan. Och det är att hon vaggar sig själv väldigt kraftigt.
Mm.
Hela kroppen liksom. Både i spjälsängen och i barnvagnen. Hon vaggade så kraftigt att om barnvagnen inte hade bromsen i så började den rulla iväg.
Mm.
Det är ju jättesorgligt och lite roligt.
Det är ju riktigt självständig unge.
Ja.
Gitarr, hejdå. Nej, men det är ju fruktansvärt.
Ja. Och,
men hon kommer ju bli fruktansvärd, så jag hatar den ju redan som barn. Ja. Det får man inte göra.
Nej.
Det är ju synd om henne nu.
Det är väldigt synd om båda de här barnen, men det är absolut inte synd om dem som vuxna.
Nej.
Så kan man säga.
Mm.
Jag måste skilja på barn och vuxen här faktiskt.
Ja.
Sen vet man ju inte, de kan ju bli dum i huvudet ändå, men risken är ju mindre.
Mm.
Ja, när hon blir äldre då, så fortsätter hon och...
Gunga.
Ja. Fast då gungar hon bara på huvudet. Hon kan slå huvudet i väggar. Alltså hon står... Det spelar ingen roll om hon inte får plats och vagga med huvudet. Hon gör det liksom ändå.
Mm.
Och hon håller på tills hon försätter sig själv i liksom trans nästan.
Mm.
Sitter liksom. Och det här beteendet är väldigt vanligt hos personer med olika neurologiska sjukdomar. Men det är även vanligt hos barn som blivit misshandlade. Så man vet inte om det är...
Nej.
Vad som är vad riktigt. För det är liksom... Vaggningar har en lugnande effekt på kroppen. Liksom.
Ja.
Och smällar har de fått ta.
Mm, fy fan. Alltså.
Mm, så små.
Nej, men nu är jag är tillbaka. Jag är synd bara, tycker jag nu.
Ja, barnet är det synd om.
Ja.
Ingen annan.
Mm.
Bill.
Och mamman med.
Ja, ja. Barnet Rosemary är synd om, inte vuxna. Det var det jag ville få sagt. Pappa Bill här då. Som tydligen har fått diagnos om paranoid schizofren redan i tonåren. Det har han liksom inte
tagit någon större
hänsyn till.
Nej.
Och han har heller inte berättat det här för sin familj. Men... Mm. Han fortsätter att vara en högst otrevlig människa att vara i närheten av.
Mm.
I vart fall om man är i närheten av honom i egenskap av hans familj.
Mm.
För emot utomstående så är han ganska charmig och trevlig.
Mm.
Så det är liksom inte synd om honom. Han är sjuk, ja, men... Han vet att han gör fel liksom. Mm. Rose har fått se sina syskon livrädda för pappan från liksom dagen efter födseln. Och har säkert då som sagt fått en hel del stryk själv.
Barn ser väl ingenting då? Dagen efter födseln.
Va? De är inte som hundvalpar som inte öppnar ögonen.
Varför känns det som att vi har haft den här diskussionen förut? Du har ju sagt, men... Nej, men de ser typ ingenstans. De har ju ögon och så. Och öppnar de och det.
Ja, ja, de kan ju inte ta in
de
vad som händer.
De ser ju inte, typ, de ser typ 1 centimeter eller någonting.
Ja, nej, men de är inte, det är inte så hökblick.
Nej, att man måste gå så nära vävsar.
Ja.
Annars fattar de ingenting. Alltså, min kusins största mission i livet är ju att lura hans enäggningstvillingsbarn att han är pappan.
Nej. Funkar det?
Jag vet inte. Jag... Ja, kanske. Men alltså,
går vad... de inte på lukt? Han luktar
vad
mycket.
Vad vill han? Lukta. Varför vill han så gärna göra det?
Ja, men det vill man väl. Jag förstår dem fullt ut.
Ja, ja.
Det är ju ultimate prank.
Ja, men man liksom, ja. Ja.
Ja.
Ja, nej, vi får ju gå vidare.
Jag rotar för. Mm. Som sagt, ord är inte mitt starka idag.
Nej.
Vad var det vi sa nu, precis?
Han såg inte mycket, men han fick se en hel del.
Exakt, det var bra sammanfattat. Rose blir i alla fall en tillbakadragen, tyst och väldigt medgörlig liten tjej för att inte irritera sin pappa.
Oh.
Helt hemskt.
Mm.
Det här tycker pappan om. Att hon är så medgörlig. Bill börjar våldta Rose från, quote, så tidig ålder som det är möjligt för henne.
Nej.
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 Jag vet alltså inte exakt vad det här betyder.
Nej,
men
jag ska också...
litet barn pratar vi.
Det ska inte vara, det är inte möjligt.
Nej, jag tycker också det är ett äckligt sätt att uttrycka det på. Ja. Det är aldrig möjligt.
Nej, nu fick vi gå vidare. Raskt.
I skolan var Rose också tillbakadragen och höll sig mest för sig själv. Konstigt.
Mm.
Hon blev retad av andra barn för att hon var a bit slow. Not my words. Och hon hade en tendens till övervikt.
Mm.
Ja. Vi är ju på 50-60-talet. Det är inte så kul att vara.
Någon nej, som men inte också är som en... fortfarande.
Ja,
ungjävlar. Absolut. Kommer alltid vara ungjävlar.
Ja, och vuxna med.
Vuxna mer nästan.
Men i skolan så reagerar Rose inte med tystnad som hon gör hemma, utan hon kunde bli riktigt arg och gå till fysisk attack mot dem som retade henne. Mm. Och det gjorde det såklart bara ännu roligare att mobba henne.
Mm.
Skolan är inte så kul. Mm. Rent akademiskt så var hon inte heller någon stjärna. Mm. Och låg ganska långt efter sina jämnåriga i så läs- och skrivkunnighet.
Mm.
Och det här ledde till att hon fick gå om en årskurs. Och då var hon plötsligt äldst av alla barn. Och det liksom, då blev det som en helt switch.
Mm.
Och ledde till att hon kände att hon hade makt och kontroll. För hon var ju liksom fysiskt starkare än de andra.
Mm.
Så sanningshalten i just det här påståendet vet jag kanske inte. Men hon sägs börja ha identifierat sig med sin pappa. Och ta lärdom av att man kan liksom skrämma folk till att få som man vill. Och identifiera sig med känns ju starkt.
Det men, kändes lite väl, ja.
Men att hon har lärt sig
sett,
av honom.
Ja, hon har ju sett saker som hon inte vet bättre hur man beter sig.
Ja.
Men att hon identifierar sig som var lite väl, ja.
Ja.
Men visst.
Rose blir nu alltså själv en mobbare. Och hon tar ut detta både i skolan och på sina syskon hemma.
Mm.
Hon har 2 yngre bröder som hon använder lite som leksaker. Man liksom gör vad hon känner för dem, med dem. När Rose var 13 så la hon sig naken i sin lillebrors säng och utnyttjade honom sexuellt. Han var 8 år.
Nej!
Det här barnet båda, men Rose pratar jag om nu, är ju så förstört sexuellt. På alla sätt, men
åh herregud.
Nej, hon vet ju inte nej. Någonting hur man ska bete sig på något sätt liksom.
Nej. Nej, fy fan alltså.
Ja, det är...
Det här hade jag ju drängt, kan jag säga. Usch.
Rose pappa förbjöd henne att dejta killar i sin egen ålder. Och det var dessutom inga killar som var intresserade, för hon var så tjock och arg. Ja,
jag vet. Tjock och arg.
Men det stod att hon var fat och att hon var, vad fan stod det? Not mild tempered. Nej. Tjejer ska ju vara så fromma och lugna.
Hon var ju tjock och arg. Jag tror fan alltså.
Ja, det hade jag med velat vara.
Ja.
Ja. Det finns däremot inget förbud för henne att vara med äldre män.
Perfekt.
Perfekt.
Men alltså vänta, varför då? Eller liksom varför han då? Eller?
Ja, alla. Många.
Fan, vad sjukt.
Som tonåring beskrivs Rose av grannskapets vidriga män som nymfoman. Det är alltså någon som är översexuell.
Mm.
Men det är så här.
Nej.
Hon är förstörd. Tonåring.
Hon har ingen sexualitet som är hennes egen. Hon har aldrig någonsin haft.
Det är så hon vet att man får närhet överhuvudtaget på något sätt.
Ja, det är fruktansvärt.
Men också att män i grannskapet vet att hon är en nymfoman. Det innebär ju att män i grannskapet utnyttjar henne.
Ja. Jag skulle säga att det är ni som är våldtäktsmän. Och hon som är utsatt barn.
Exakt.
Era jävla vidriga... Usch.
Mm.
Hon är ju arg igen.
Ja.
Smal och arga, ja.
Tunn och... Tragisk.
Ja.
Hon går även ofta runt naken hemma och liksom flörtar med sina bröder. Och, nej, men alltså, hon är ju inte...
Nej, det är jättesjukt alltihop.
Ja, hon har ju blivit jätteskadad liksom.
Mm.
Tidigt 1969, när Rose var 15, så lyckades Daisy till slut ta sig från Bill. Daisy är mamman alltså, och bilpappan.
Alltså hon är bara 14. Rose.
15.
Ja, men alltså det är fy fan vad sjukt.
Och hon flyttar med Rose och de andra yngre barnen in i en av de äldre döttrarnas hus. De har ju fler barn.
Mm.
Några är hemifrån flyttade så att säga.
Mm.
Rose fortsätter att träffa äldre män i drivor. Hon är så ung.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mm,
ja. Och efter ett par månader så väljer hon att flytta tillbaka till sin pappa och bor alltså själv med honom nu.
Mm.
Och det är så, ja, han slåss och våldtar henne, men hon vet ju inget bättre.
Nej, och också att hon väljer det kanske är en definitionsfråga.
Ja, precis. Så kan det verkligen vara. Så jag har ju alltså sett en liten dokumentär här. Vad tror ni att de här experterna kommer fram till? Var det värst för Rose att A, ha en pappa som misshandlar våldtog henne, eller B, en mamma som inte gjorde något åt det?
Ja, mamman.
Ja, det var mamman.
Vidrig mamma.
Ja. Otroligt underbart vidrig mamma.
Mm.
Citat, inte direkt citat, men från en expert i en av de här dokumentärerna. Hade Rose mamma kunnat beskydda henne från pappan och visat henne den omtanke och kärlek som ett barn behöver, då hade det här som komma skall då kanske aldrig ha hänt.
Var det en man som sa det?
Ja.
Shocker.
Ja, jag blev så jävla förbannad. Jag bara, ja, eller om hennes pappa inte hade slagit och våldtagit henne, kanske aldrig hade hänt.
Mm.
Om hon hade blivit skjuten i huvudet, kanske aldrig hade hänt. Mm. Alltså, vad fan sitter ni och säger?
Nej, men alltså, jävla idioter.
Ja.
Och det värsta av allt är att så här, det är helt normalt att säga så. Det där är ju alltid så.
Ja.
Mammans ömhet, nej!
Nej, pappans dumhet.
Ja, jävla psyk, gubbjävel.
Ja.
Jag hade väl valt... Allt är ju bara hans fel.
Hade jag behövt välja mellan de här två föräldrarna så hade jag ju valt mamman.
Ja.
Det var säkert inget fel på henne, men hon var ju helt jävla förstörd av den här pappan. Det är pappan som är felet här.
Men pappor förväntas inte ge någon jävla ömhet.
Nej.
Det är skillnaden. Och pappor är ju gudar om de så, quote, barnsvaktar sina egna barn.
Ja.
Vidrigt.
Du spenderar så mycket tid med ditt
barn. Så bra pappa.
Ja. Nej, jag vet
inte. Alltså, det är så jävla mycket medelmåttiga pappor som får så jävla mycket cred.
Ja.
Men du förtjänar inte det.
Inte ens hälften. Mm. Mamman gör 15 gånger så mycket och de bara, ja, vadå?
Mm.
Det är klart du ska göra det, det är ditt barn.
Mm. Exakt.
Nej.
Nej.
Så ja, hon var hemsk som inte gjorde något. Och han var ju...
En pappa.
En pappa som var dålig. Det säger de ju framförallt att han, eller i dokumentären absolut, att han var ju hemsk. Men,
hur kunde hon låta honom vara?
Ja, det är hennes ansvar.
Mm. Som mamma.
Ja. Jag var ju heller inte hade hon för mamma. Ja. Då går vi raskt vidare till Fred.
Ja.
För det var Rose det.
Mm, visst.
Hon är 15 år nu när vi lämnar henne.
Mm, kan ni komma ihåg? Ju... Mycket har hänt.
Mycket har hänt.
Fan vad hemskt.
Mm. Frederick Walter Stephen West.
Gud.
Föddes den 29 september 1941 i Bickerton Cottage.
Och den andra föddes ju 29 november.
Jaha. 29 är ett bra sätt.
Mm.
Om man vill bli serie mördare i framtiden.
Mm.
Ska jag tänka på. Ja, vi är i Hertfordshire. Han var den första överlevande avkomman till Walter West och Daisy Hill.
Mm-hmm.
Mamman Daisy. Heter Daisy här igen, ja. De har så mycket gemensamt. De hade fått ett barn ihop tidigare, men det överlevde inte spädbarnsåren, så det behöver vi inte prata mer om. Mm.
Nej. Det här är ju bara hemskt om det inte är så att man vet att vi har sagt något dumt om det här tidigare.
Ja, i avsnitt någonting. Tingshusmorden. Tingshusmorden.
Ja,
visst. Nej. Det var en liten referens till en tidigare felsägning om mig. Eller vad det var. Ah, ja. Jag är inte för spädbarnsdöd.
Jo. Nej.
Det var så att... Walter och Daisy inte var speciellt välbärgade. De bodde i ett liksom...
Hus utan grund.
Nej, jag tror faktiskt att det har grund där. Men vi kommer komma till hus utan grund sen.
Okay.
Liksom ett, vad heter det? En manskapsbod.
Uh-huh.
Eller så alltså, det är torp på utsidan av en gård som han jobbar på.
Ja.
Eller liksom i utkanten av. Som Walter jobbar på, ja. Och det var fattigt och skitigt hemma, vilket även kommer att synas på Fred och hans syskon. De har ingen el och det värmen det värmdes av brasa.
Ja. Den och det andra familjerna fick ju lite för mycket el.
Mm. Ja, det är olika.
Ja.
Resurserna i världen fördelas ojämnt.
Ja,
tyvärr. Tyvärr. Och alltså, det här är ju ett gammalt fall, eller man säger. Så det finns ju väldigt mycket om det. Och vissa källor är ganska förlegade. Det är ju därför det finns så mycket roliga citat från källorna.
Ja.
Och den här dokumentären där de bara, men ja, helvete, hade han för morsa?
Ja.
Det är ju för att det är gamla värderingar som lever kvar i alla.
Mm.
Men I en källa så stod det att Fred var ett vackert spädbarn som växte upp till en ful pojke. Lilla vet. Och jag tycker inte han var speciellt vacker som spädbarn. Men,
men är spädbarn där då?
Nej.
Nej, de flesta är inte där.
Nej, men hur kan man... Ja, vackert spädbarn.
Nej, men jag vet inte. De vill... Ja, nej.
Nej.
Ja. Ja. Nej, det var ju synd.
Nej, ful i alla fall.
Mm.
1951.
Hur som haver. Ungfan är ful.
Ja, alltså jag strejk själv. 1951, när han var 10, så hade mamma Daisy klämt ur sig 8 barn till. Varav 6 överlevde.
Mm.
Ja. Pappa Walter har varit en sträng far.
Mm.
På 50-talet var han sträng far.
Det var inte kul.
Nej. Och mamma Daisy var överbeskyddande. Det känns som att hon säger om alla kvinnor som bara inte vill att männen ska slå ihjäl barnen.
Ja. Hon var hysterisk.
Ja.
Rakt av.
Ja, fick ju inte lägga hand på ungarna. Vet
nej.
Du. Kom hon och skrek.
Mm.
Barnen var från tidig ålder med och hjälpte till att arbeta på den här gården.
Mm.
Och alla var tvungna att dra till stacken för att få ihop liksom lite kronor här och där.
Mm.
Det var fattigt helt enkelt.
Mm.
Fred var tydligt favoriserad i syskonskaran och Daisy.
Fast han var ful.
Ja, men han är äldste sonen.
Aha, ja.
Den andra, de andra syskonen fick absolut inte vara dumma mot honom. Och om någon lärare i skolan behövde tillrättavisa honom, då stormade Daisy över dit. Och enligt källor då var hon fet och fult klädd. Men alltså. Och skällde ut lärarna efter något.
Alltså det är så jävla märkliga saker att hänga upp sig på.
Ja.
Mm.
Hon kunde ju inte ens klä upp sig för att springa till skolan och bärsa. Och fet var hon där.
Ja visst.
Ja. Det här gjorde
och att... Och det är också så, spelar så stor roll. Alltså ja. det är som är så jävla dumt.
För vissa att hon gick till skolan och skällde ut lärarna.
Men dessutom, var fet på det. Det är gränslöst. Det är audacity.
Ja, det här gjorde ju att de andra barnen... Andra barnen retade Fred för att han var liksom mammas boy.
Mm.
Mamma kom dit och skällde ut lärarna. Det var lite pinsamt.
Mm. Feta mamman.
Feta, fula, fult klädda morsan.
Mm.
Skit i vana.
Mm.
Ja, han var i och för sig också mammas boy.
Mm.
Fred sov alltid inom sin mamma.
Ah.
Mm. Daisy ska ha utnyttjat Fred sexuellt från att han var 12 år gammal. Nej, men alltså det är...
Hur kan folk göra så här mot barn? Och hur kan de göra så här mot sina egna barn? Det ska ju inte finnas.
Nej. Håll den tanken.
Mm.
Freds pappa, Walter, har förgripit sig på systrarna från det att de var väldigt unga. Med liksom, enligt honom, rättfärdigande argumentet. Jag skapade er, därför har jag rätt till er.
Ja, det där har jag hört.
Mm.
Fy fan! Vad sjukt.
Ja, det är riktigt, riktigt vidrigt.
Oh. Oh. Oh.
Det är ju liksom exakt tvärtom. Jag skapade er, därför har jag inte rätt till er.
Ja.
Eller det är så vi andra lever.
Men ja. Oavsett bara.
Ja. Incest har varit en väldigt frekvent och normaliserad del av den här familjens liv.
Ja, det är för ofattbart.
Ja, nej, det är fruktansvärt. Vi behöver inte gå in mer på det.
Nej.
Det är mycket sjuka grejer som Fred lär sig av sin pappa.
Mm.
Dels incest, men också förgripa sig på djur.
Nej.
Det kunde de göra som en lite så far och son aktivitet.
Skämtar du med mig eller?
Nej. Walter ska ha sagt till Fred att gör vad du vill, men se till att inte bli påkommen, men du gör det. Och det var ja, det en väldigt vid bemärkelse han menade.
Mm.
Han menade ju alltså att bli inte tagen med fingrarna i syltburken.
Mm.
Eller bli inte tagen med kuken i suggrumpen.
Vad fan är du säger? Jag åker hem igen.
Det är ju ett gammalt familjeordspråk. För dem alltså inte min familj.
Gå bara vidare nu.
Ja, det där gillar du inte
riktigt. Nej! inte riktigt.
Nej, inte riktigt hem. Att få jobba från tidig ålder och hjälpa till att tjäna pengar till familjen fick dock Fred att utveckla en otrolig arbetsmoral. Mm. Det är lite som du. Tyvärr.
Ja. Så, jag har inte... Nej.
Du har väl en arbetsmoral?
Jo, jo, men det kommer ju inte från att jag fick arbeta hemma.
Nå, nej. Nej, det var inte det jag menade.
Från tidig ålder.
Ja, du fick ju hugga ved.
Till silverspeg.
Ja.
Precis. Nej.
Ja. Ja. Tyvärr.
Hugga ved.
Oh. Tyvärr så utvecklar han också en otrolig kärlek till ringa stöld.
Mm.
Det tyder ju på en dålig arbetsmoral.
Ja.
Eller i alla fall...
Dålig moral.
Ja, ja det kanske mer det. Han stal ju ifrån... Allt som gick att stjäla från.
Mm.
Ja, ja. I skolan så var Fred inget geni.
Nej.
Även om han presterade bra i träslöjd och bild. Han var lite mer handy alltså.
Mm.
Andra beskrev honom som tråkig, trög och slö.
Tråkig?
Ja. Det är drömbeskrivningen.
Mm.
Han hoppade av skolan när han var 15. Och då var det typ precis så att han var läskunnig.
Mm.
Så han hade inte tagit till sig så mycket på de här åren. Och hoppa av skolan när man var 15, det gick ju inte mycket
längre. Jag tänkte ju säga att det fanns väl inte en skola då?
Nej.
De fick väl typ så börja jobba på de fick ju typ peka i en bok. Vill du räkna siffror eller vill du jobba med människor?
Nu hittar du ju på.
Nej, farmor har sagt det.
Ja, men det här är ju inte i Sverige.
Nej, men det var ju på den tiden.
Vill du räkna med siffror eller jobba inom bobarna?
Ja, men typ.
Ja. Jag tror det var...
De fick välja den när de var barn, typ. Sen fick de börja jobba.
Ja, att ja, de började jobba tidigt. Jag jobbar på.
Nej, men jag vet inte vad jag säger. Fortsätt nu. Ja. Alltså, Lovisa kommer snart hit, vet du.
Mm. Nej, men innan det är vi klara.
Ja. Nej, jag är så stressad. Vi måste hinna bli hungriga igen också.
Jag är bajsnare.
Ja, just det.
Mm. Det är mycket vi ska
hinna. Ja, det är det.
Ja, han började jobba på den här gården som pappan jobbar på.
Mm.
Och han började gå ut med sin brorsa på lite lokala ungdomsklubb sådär. Det låter ändå härligt att det finns.
Ja, ja. Något ska de ju ha.
Ja. Lite så häng. Ungdomsgård.
Häng, ja. Ja, ja det är bra.
Ja. Tyvärr så var han...
Fruktansvärd.
Ja. Han var en rättfram och påstridig sökare efter kärlek.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det är ju...
Det var stora ord. Ja, och svänga sig med.
Visst. Han var alltså en jävla pest.
Ja.
Han såg tjejer som någonting man hade för att tillfredsställa sig själv med.
Fy fan, vad äckligt.
De som ändå liksom gick med på hans närmanden, eller man ska säga, ska ha uppgett att han var en mycket dålig och självisk älskare.
Nej, men gud.
Och det sa de, jag har ju lyssnat på Vad blir det för mord som har gjort en avsnitt om där. Mm. Men de sa det att om man på 50-talet blev kallad för en självisk älskare...
Ja, vad var vad standarden då?
Ja, vad fan var det som skedde?
Nej, det alltså det är ju... Ja. Nej.
Nej, vi behöver inte gräva djupare där.
Nej.
När Fred var 17 så var han med om en motorcykelolycka där han skadade huvudet och bröt en arm mot ben. Han låg i koma 8 dagar efter den här olyckan.
Mm-hmm.
Och familjen berättade att han efter det kunde få plötsliga vredesutbrott.
Perfekt.
Mm. Det är den här klassiska slag i huvudet grejen. Hans ena ben blev också permanent kortare och han utvecklade en stark sjukhusskräck.
Ja.
Mm. 2 år senare drog han på sig en ny hjärnskada. Heter det så? Hjärnskakning. Hjärnpåverkan.
Ja.
Ja. Han och hans bror var på väg upp för en brandstege. En sån som är typ vänner, vet ni, som jag sa.
Ja.
Flera går i
zigzag. Alla amerikanska lägenhetshus.
Ja.
Mm.
Och här är vi ändå i Storbritannien. Helt otroligt.
Ja.
På avsatsen till andra våningen så stod en tjej som Fred passade på att smyga upp några fingrar under kjolen på.
Han är så jävla äcklig.
Ja, han är riktigt äcklig. Hon tackar honom genom att ge honom en så jävla hurring att han hjular ner från de här två våningarna. Ja,
fy fan vad bra. Jular, men gud. Du kommer att tänka på det här på jag så. Så pappa jular in i stavmixerkojan. Och stampar på kattens pälsfästet bara.
Det är så gränslöst roligt. Så
jävla roligt. Fy fan. Nej, jular ut 16 starka eller något. Nej, aj, men det är för roligt.
Podden är ja. Ja. Nu. Ja, han hamnade i koma i 3 dagar igen.
Jävlar.
Ja, han jobbar med koma.
Mm.
Ja, det hade varit då. Ja. I juni 1961, alltså när Fred är 20, så blir Fred gripen av polisen efter att 13 år gamla Kitty har berättat att han har våldtagit henne.
Nej.
I 1 års tid. Och att hon nu är gravid.
Nej! Åh, fy fan, vad hemskt.
Kitty är Freds lilla syster.
Nej! Nej men.
Ja. Fred erkänner för polisen och förstår inte vad det är som är fel med att ha sex med små tjejer och säger till polisen att det har han haft flera gånger och trodde att det har väl alla. Han är ju livsfarlig.
Ja.
Redan här.
Alltså skjut. Typ.
Lämpligen.
Abort.
Chockerande nog så blir det ett jävla liv i West-familjen.
Mm-hmm.
Fred har ju inte varit och skapat några systrar. Så han får ju inte ha sex med dem. Den logiken. Men ja, det är
väl... Ja. Ja, ja.
Ja. Det är ju inte fel i sak.
Nej, det är... Nej.
Till och med Daisy som liksom avgudar Fred tycker att det här är, nu har han gått för långt.
Men hon tycker bara att han ska ha sex med henne typ.
Typ.
Nej, nej men usch. Alltså, nej men han får... sex är det inte heller. Nej. Usch, vad äckligt, alltihopa.
Hon kommer att vittna på den här rättegången då. Till Freds fördel. Hon är helt med på att hon har en 13-årig dotter som precis har blivit våldtagen.
Vidrig människa.
Hon vittnar till hans fördel.
Mm. Vidrigt. Riktigt fy fan vidrigt. Vad sjukt. Alltså får jag gå?
Ja, snart. När Kitty inser att mamman tar liksom Freds nej, parti.
Nej, fy fan alltså.
Ja, då vågar inte hon vittna. Och därför kan inte Fred dömas för det här.
Alltså det här är ju det mörkaste jag hört talas om. Typ.
Mm.
Säger vi varje gång säger det.
Ja, men ja.
Nej.
Efter den här rättegången så blir han dock portad från familjen och får flytta in till en faster.
Nej men.
Ja. Walter och Daisy kommer att förlåta Fred några år senare. Resten av familjen gör inte det.
Nej.
Men föräldrarna bara, ja det var ett litet misstag.
Mm.
Nej. 1962 så börjar Fred dejta en kvinna som heter Catherine Bernadette Costello. Hon kallas för Rina. De har träffats förut, ungefär 2 år tidigare, innan Rina flyttade tillbaka till Skottland. För där hon var ifrån. Nu är Rina tillbaka till England. Tillbaka i England igen. Och hon är nu gravid. Hon kände att hon behövde lämna Skottland. Då hon var gravid med en asiatisk busschaufför. Och man tyckte inte om så kallade, verkligen inte mina ord här nu, mixed children i hennes familj. Eller område så.
Alltså vad fan är det sjukaste jag hört också. Allt är bara för jävligt.
Ja. Rina har antagligen inte haft en underbar uppväxt heller.
Det får man ju anta.
Ja. Och redan som tonåring så har hon liksom ett fullt register med stöld och inbrott. Och under perioder har hon behövt försörja sig genom prostitution. Hon och Fred blir i alla fall ett par.
Stabilt par.
Mm. De flyttar in i ett trailer home.
Utan grund.
Och det här ligger utanför stan där Freds familj bor då.
Mm.
De gifter sig i smyg. För jag kommer inte ihåg vad det var, men Freds familj var inte helt så, tyckte inte att det var helt att han skulle gifta sig, men de gör det i alla fall.
Mm.
Och Rina föder den här dottern som de döper till Charmaine. Och de säger att, för de vill ju att det ska, det får inte komma fram att det är en annan mans barn. Så då säger de att hon var gravid med Fred, men att det barnet dog. Så då adopterade de ett barn som råkar vara Charmaine.
Mm.
Ja. Alltså det.
Ja, ja.
Nu får Fred jobb som glassbilsförare.
Mm.
Jag kan inte tänka mig ett sämre jobb för honom.
Nej, det är riktigt illa.
Det innebär att han har i princip daglig kontakt med unga tjejer.
Mm.
Han har utvecklat en charm och är duktig på att berätta historier så att folk blir intresserade av att lyssna på honom.
Mm. Livsfarligt.
Fred kommer att våldta barn frekvent under sin tid som glassförare. Glassbilsförare. Han tycker inte att det är något problem.
Nej, men alltså det är så jävla vidrigt att han kommer undan med allt det här. Alltså den här människan måste vi ju liksom... Han får ju lov att gå.
Du får ju faktiskt bara gå. Och aldrig stanna.
Nej.
Tills du kommer till ett djupt havsbotten.
Nej, men alltså han får ju lov att... Det är ju bara det.
Ja.
Nej.
Och jag kan tänka mig att det är, för han liksom, han säljer lite glass, skärmar de här tjejerna. Ja. Och sen våldtar han dem och så vågar inte de säga någonting. För att han var ju så skärmig och jag sa ju inte nej. Uff.
Ja, nej.
Nej, det är riktigt vid.
Mm.
Rina blir snart gravid igen och föder 1964 Freds barn då, som de döper till Anne Marie. Det var en vi pratade om i början. Tror det eller ej, men Fred är ingen härlig man och pappa.
Nej.
Nej. Han burar in de här barnen i en våningssäng. Alltså när de är lite äldre och kan röra sig fritt, eller man säger. Och så sätter han spjälor mellan våningarna så att de inte kan komma därifrån. Och de får bara vara utanför där när han inte är hemma. Han burar in barnen då när han är hemma. Rimligt.
Alltså...
Rina slår han och han är väldigt kontrollerande. Han slår barnen också. Men... Ett annat intelligent citat från en källa. Översatt och inte direkt, men... Inte ett direkt citat alltså, men... Fast Rina hade arbetat som prostituerad så tyckte hon inte om att bli utsatt för Freds allt mer sadistiska sexuella begär.
Men gud vad sjukt!
Ja.
De älskar ju det.
Ja, vi gärna det. Hon har ju sett allt möjligt och kan ta det.
Oh.
Det är märkligt att hon inte tycker om det. Hon är ju så promiskuös.
Så jag vill verkligen gå.
Ja, men jag har bara en sida kvar.
Ja, kör hårt.
Ja.
Jag gråter snart.
Och då har vi inte ens kommit fram till.
Nej, jag är så trött.
Ja. När Rina kommer... Nej, när Rina kommer på Fred med att vara otrogen...
Mm.
Med typ barn. Jag vet
nej, men alltså, nej men det är så mörkt.
Ja. Så bestämmer hon sig för att hon också ska det.
Uh-huh.
Och hon börjar träffa, eller hon påbörjar en affär med en man som heter John McLachlan.
McLachlan?
Det är ett härligt namn. Lachlan. Vid ett tillfälle så kommer Fred på Rina när hon och John utför en kärleksfull kram.
Oj!
Ja, helvete. Och då stövlar han fram till Rina och slår henne i ansiktet.
Alltså, låt henne vara, känner jag.
Då slår John Fred.
Bra.
Och då backar han.
Bra.
Direkt. Liksom när en annan man gör mot. Och när John då har sagt senare att Fred, han gav sig gärna på kvinnor. Men så fort liksom en annan man röt ifrån, då bara, var han skitfeg. Så han vill ju bara slå någon som han känner att han har en absolut övertag.
Alltså han är så genomvidrig.
Ja.
Alltså den där John skulle ha slagit hårdare alltså.
Mm, verkligen. John ska även ha sett när Charmaine, alltså det här lilla barnet.
Inte att skuldbelägga honom. Men jag menar, hade det tagit lite fel och han signade ner för gött så hade det ju...
Han hade inte gjort något.
Det hade inte gjort mycket.
Det här som sagt, John har även sett när Charmaine, det här lite deras äldsta barn som fortfarande är väldigt litet, frågade om hon kunde få en glass från den här glassbilen som Fred jobbar i med. Mm. Och istället för att bara svara henne så ger Fred Charmaine en så rejäl lavett i bakhuvudet så att hon ramlar ner på knä.
Men gud.
Då ger John också Fred stryk.
Ja.
Hon bara, bra, John. Du har ju fattat det.
Ja.
Eller så är han bara lite rimlig överhuvudtaget. Det krävs inte så mycket.
Nej.
Vid någon tidpunkt så flyttade 16 år gamla Anne McFall in hos Sabrina och Fred.
Mm-hmm.
Anne är i djup sorg efter att hennes kille har dött i en arbetsplatsolycka. Och hon har liksom ingen familj att vända sig till och har väl haft en svår uppväxt och lite sådär. Om Fred börjar utnyttja henne sexuellt.
No.
Ja. I början på 67 så tar Rina till slut hjälp av den här John och flyr från Fred. Men svin som han är så håller han kvar barnen. För då har han ju kontroll över henne liksom.
Mm.
Han har börjat kladda på de här barnen också. Nu kan man ju lägga in.
Kladda också.
Ja, men
nej.
Det är inget vackrare än så han gör.
Nej.
Under tiden som Rina är borta så blir den här Anne, som då Anne McFall som har flyttat in, hon blir gravid.
Alltså det här är så mycket, det är sån härva.
Ja, och det här är bara deras bakgrunder. De har inte ens mött varandra.
Nej, och det är synd att de gör det.
Ja, det är väldigt synd att de gör det. Anne försöker övertyga Fred om att han ska skilja sig från Rina och gifta sig med henne istället. Men Fred vägrar det. Och då var det några källor som han bara, hon är ju galen. Man bara, ja, men hon har ju säkert blivit förförd av honom på något vis. Hon är gravid med hans barn. Och det är ju inte
hon
helt...
Hon är helt ensam och utsatt. Hon har ingen.
Nej, och det är ju inte helt så socialt accepterat att föda en...
Hon står helt jävla själv och vara ett barn själv. Typ.
Nej, och föda jävla... en mans barn som man inte är gift med.
Nej.
Så jag tycker inte vi ska lägga någon skuld på henne.
Nej.
Under samma tid här så kör Fred på en liten pojke med den här glassbilen så pojken dör.
Nej.
Polisen slår fast att det här är en olycka. Mm. Och det verkar som att det var det, men man vill inte ge honom det.
Nej.
Fast det här var en olycka då, så tror Fred ändå att folk i bygden kanske inte är så sugna på att köpa glass av honom efter det här.
Nej.
Det kan man ju, det var ju rimligt.
Usch, vad hemskt.
Mm. Så han tar Anne och sina barn och flyttar till en liksom grannstad. Och där börjar han självklart att jobba som slaktare.
Ja, varför gör de det också?
Och han ser självklart till att få stycka.
Ja. Det är bra.
Det är bra att han får lära sig det.
Ja då.
Mm. Nu är det juli 67.
Alltså det är också så. Ja, man kan jobba som slaktare. Det är inte det. Men man ska inte riktigt gilla det.
Nej.
På det sättet som den här jävla creepet gör.
Nej, visst.
Det är ju där.
Det är där, ja.
Det är där det är liksom...
Då har man tappat respekt för vad man håller på med.
Ja. Liksom. Usch.
Usch. Det är ju... Man skulle kunna dra samma parallell som att... Fast absolut inte, men... att jag skulle börja tycka om och döma folk till fängelse.
Ja.
Det ska jag inte göra.
Nej. Det ska inte vara det som är...
drivkraften
det ska jobbet, inte vara, liksom. Det ska inte vara det som är jättekul.
Nej.
Ja.
Nu är det som sagt juli 67. Anne är 18 år och gravid i 8:e månaden med Freds barn. Det är alltså samma barn. Det är inte ett nytt.
Ja.
Då försvinner hon. All of a sudden. Hennes benrester ska hittas i en grundgrav utanför ett majsfält 27 år senare.
Oj!
Man kan se att hon har blivit styckad. Och man kan hitta alla ben utom de små benen i händer och fötter.
Ja.
För de har någon tagit med sig. Som en liten trofé. Man kan även se att det här ofödda barnet har skurits ut.
Nej.
Och lagts bredvid henne. I den här graven. Jag vet inte hur man ser det, men ja.
Ja, just det, om det bara är ben.
Ja, men
det
kan kanske,
ja, det kan man ju se att det ligger, det är konstigt.
Det kanske är så.
Ja.
Man kan se att hon aldrig har fått i sig modersmjölk eller så alltså råmjölk eller jag sitter och spekulerar.
Men det var väl bara ben.
Ja.
Det är ben, det har ju gått 30 år.
Ja, men man kan väl se på benen att de aldrig har varit födda. på något vis.
Ja, eller kanske främst att de ligger bredvid. Långt bredvid.
Ja, men man kan ju födas och leva när man är i 8:e månaden. Då kan man ju överleva med det.
Ja.
Så då är det ju inte helt självklart att det här barnet var...
Nej, vet du vad? Nej, jag vet ingenting.
Man kunde se det i alla fall.
Ja.
Fred är nu 26 år. Han är gift med Rina och har 2 barn. Han har redan 3 liv på sitt samvete. Men efter ett möte på en busshållplats 1969, då han själv är 28 och Rose är 15, kommer det att bli många, många fler.
Fan, hon är bara 15 när de träffas alltså.
Och han är 28.
Bara där är det ringpolisen.
Mm. Men hon är så promiskuös, vet du.
Ja, just det.
Mm. Men nu har jag tagit er igenom bakgrunden på Fred och Rosemary West.
Mm, hur känns det, tycker ni?
Ja, det är ju mörkt.
Mm.
Men vad i helvete hade de för morsor?
Mm, ja.
Nej, jag hade ju valt Rose morsa alla dagar i veckan framför hans.
Ja.
Alltså, men det var pappas fel. Eller mammas fel.
Ja. Nej, alltså det är så vansinnigt alltihop. Ja. Jag känner mig vanställd inifrån av det här.
Ja, ja, jag var ju inte helt rimlig från början i mitt tal, men det blev inte bättre.
Nej.
Så nu tänker jag att vi dricker lite vin och blir som folk igen.
Ja, alltså vi ska ju sminka oss nu och rycka upp oss och äta mer. Alltså jag fattar ingenting. Nej, det kommer bli jättekul.
Ja.
Hälsa hem och ha det gött.
Gör det snälla. Hälsa dem vi känner. Lycka till.
Hej.
Ja, men jag har börjat som sagt på Fred och Rosemary West.
Ja, ja, jag förstår det.
En av Storbritanniens värsta seriemördarpar.
Mm.
Tack och hej.
Tack och hej.
Ha det gott, hej.
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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.